Den här veckan är vi sponsrade av fackförbundet DIK. De tycker att det är hög tid för en arbetstidsförkortning. André, vad skulle du göra med tiden som blev över om du jobbade mindre?
Spendera mer tid med mina barn kanske. Mm. Jag är inte helt säker på att de vill spendera mer tid med mig. Så jag skulle väl också komma igång med träningen, tänker jag mig. Träningen är ju det första som ryker när jag har för mycket att göra. Och jag har ju märkt att allting annat står och faller med den. Mm. Vad skulle du göra?
Jag skulle förmodligen må fruktansvärt bra. Det fantiserar jag lite om, jobba mindre.
Ökad livskvalitet.
Mm, mindre stress.
Mysigt. Vi är ju kanske inte helt typiska där, som man och kvinna. För en undersökning som DIK har låtit göra visar att kvinnor framförallt vill ha förkortad arbetstid för att minska stress. Medan män vill ha förkortad arbetstid för ökad livskvalitet. Det är där som du är ute efter.
Men det kanske inte är så konstigt med tanke på att kvinnor är särskilt utsatta av både mer påfrestande arbetsmiljö och, som vi sagt innan, ett större ansvar för barn och hemarbete.
Många kvinnor tvingas ju gå ner i deltid för att de inte orkar. Vilket innebär att de finansierar sin egen arbetstidsförkortning.
Mm. Eller får betala med sin hälsa och blir sjukskrivna.
Det är ett av huvudskälen till att DIK driver den här frågan. De kräver en ändring i lagen med kortare arbetstid för alla.
Så var med och förändra arbetslivet. Gå med i DIK. Alltså fackförbundet för alla som jobbar eller studerar inom kultur, kommunikation och kreativ sektor.
Läs mer och bli medlem på dik.se. D-I-K.se.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Vänta! Vänta! André, Vandel, hej, hej, hej! Kom upp igen!
En ljuvlig stund, verkligen, som utspelade sig i veckan. Vad är det vi hör?
Lisa berättade för mig efteråt att Lena André fick någon sorts panik. Gick av scenen och skulle ropa upp mig igen. Jag förstod inte riktigt vad det var så på. Men det var roligt att höra den.
Dramaten skolad. Mm. Ju. Så låter man när man ropar upp en Augustprisbelönt man upp på scen igen. Ja, men det här hände då efter ditt tacktal och att du sedermera numera har vunnit Augustpriset. Grattis.
Tack.
Var jag bland de första som skrev grattis?
Jag har ingen aning. Jag började läsa sms'en igår.
Jag skrev grattis på förhand, vill jag bara säga. Jag var så övertygad och säker. Men inte helt oväntat eller orimligt så kommer ju du och jag behöva och vilja prata om både bokens innehåll och dess framfart. Hur känns det?
Men jag har lite att ventilera. Jag vet inte om du har märkt det, men författare brukar inte ha något omedelbart emot att prata om sina böcker.
Pratar om dig själv som författare redan?
Ja.
Nu händer det.
Nu är jag osäker för att det kanske har stigit mig åt huvudet. Mm. Men det vill inte stiga åt huvudet och kalla sig själv författare.
Man i tredje person. Ja. Och vi kommer vilja prata i detalj också om handlingen, men det kanske kan få gå några avsnitt för att folk ska hinna läsa i kapp. För nu tänker jag att många kommer, jag tror att 800 000 kommer läsa boken nu efter priset.
Det tror inte jag. Det där är ju 1900-talssiffror. Mm. Så många människor läser inte böckerna. Ja.
För det finns ju ett par saker jag inte kan svälja riktigt med boken. Jag håller på att skriva på en egen mini-uppgörelse, även om det inte är en uppgörelse egentligen. Men jag är mest nyfiken på först att höra, vad har det här halvåret gjort med dig som person?
Det har varit väldigt omtumlande. Det här, om du ska släppa en roman eller en bok, så kommer du märka att det gör en hudlös på ett sätt som man aldrig har varit förut. Man blir oerhört lättkränkt. Man får plötsligt en helt annan förståelse för Björn Ranelid och sådär, att han är så arg över det här Piratenpriset. Det är ju det roligaste som pågår i Sverige, att han är så kränkt över att han inte får det Piratenpriset. Men nu när jag släppte roman själv så börjar jag känna så här, jag förstår honom. Alltså det här, man blir så, alltså man förlorar huden. Det är som att gå ut utan hud att släppa en bok. Och man tål ingenting.
Ja, men vad är det för Ranelidska tendenser du har fått?
Alltså alla författare mår ju skit när deras böcker släpps på något sätt. Men det enda som skiljer Ranelid från de andra, det är att han inte har några filter. Han vet inte hur man uppförs. Alltså han är socialt handikappad. Det handlar inte om att han är störd i det han känner. För det tror jag alla känner. Alltså det är också, alltså det är svårt med böcker för att det är så få. Det är nästan omöjligt att få betalt för det arbete du lägger ner på att skriva en roman.
Så det blir att man får en underdog-självbild som man inte kanske förtjänar alltid.
Ja, precis. Man konstruerar en underdog-bild av sig själv. Men du har också lagt ner liksom 1000 timmar i en bok.
Mm. Det... På eget bevåg, ja. Och, ska sägas.
Men det är ju nästan ingen som får... Om det nu finns ett mätbart sätt att få betalt så är det nästan ingen som får det.
Jag älskar att du tog upp det i ditt tacktal. Och ett tecken på vad det här har gjort med dig utifrån sett. För innan jag har ju känt dig länge, men professionellt. Vi träffades när du var AD på Aftonbladet första gången för 10 år sedan.
Oj, träffades vi då?
Ja. Och du var ju ett mysterium. Så allmänt. Och du har nog varit det för folk generellt. Och sen nu har du öppnat upp dig det här halvåret, blivit otroligt bekväm i sammanhang.
Lite för bekväm.
Och jag märkte det även i ditt tacktal på då Augustpriset. Du börjar mingla mitt i tacktalet.
Vi ses igen. Den här gången ska jag inte få corona.
Ja, nej. Fick du det sist?
Ja, det tar vi sen.
Det tar vi sen. Så, varsågod.
Jag kan återkomma senare. Jag ska redogöra för den här. Det här, alltså jag kan inte prata om något annat än boken. Det får både du och de som lyssnar på det här förlåta mig, för att jag är ju liksom inne i något annat än boken kan jag prata om. Men jag är fortfarande helt bedövad. Och jag kan inte notera något annat som pågår i världen just nu. Jag håller på att rinna av mig lite.
Men du är semi-ursäktad faktiskt.
Och men jag ska återkomma till det där.
Ja, för det förtjänar
vi. Jag ska berätta lite om vad som pågick under den där väldigt märkliga minuten.
Väldigt märklig minut där du går upp och börjar prata om en tidigare händelse med Lena Endre under ditt tacktal på Augustpriset. Det hade ju inte pre-boksuccé Andrevalden gjort. Du var ju en något mer inbunden person, kan jag få säga så? Innan det här hände.
Ja, ja. Jag... möjligen. Det stämmer nog. Jag har blivit lite varm i kläderna. Jag har gjort väldigt mycket press. Jag tackade ju ja till allt.
Du har gjort kul saker, tycker jag.
Jag har också gjort saker som jag inte borde gjort. När jag var med i Nyhetsmorgon på TV4. Fast jag visste precis vad som skulle hända. Att de ville att jag skulle sitta där och vara en människa som har övervunnit sina svårigheter och skrivit en bok om det. Det är ju hela den... Du är ju bara... nymodramaturgin. Så
att du är ju bara dina svårigheter.
Ja, ja, men jag är ju samtidigt... Jag vill liksom betrakta som författare. Men ingen av programledarna hade läst boken. Så det var liksom bara, det enda som hände var att jag skulle komma in där. Och sen skulle de berätta att det en gång var synd för mig. Men nu är jag stark. Alltså hela sommarpratsdramaturgin.
Ja, du. Har Bibi Röde hört av sig?
Ja.
Japp! Med de orden är podden igång.
Vi pratar en liten stund om varför podden heter Helvete. Det känns som att människor kommer undra.
Något.
Och jag har ju varit egentligen meddrivande att den ska heta
helvetet. Det märkligaste med dig, det är ett antal saker. Men det är att du först går ut med en anda av att jag har inga starka åsikter. Självutplånande, och sen har du de starkaste åsikterna. Helvetet är ju din konstruktion, men jag delar dina känslor.
Ja, men du sa ju till mig från början, vi måste starta en podd. Jag saknar av podd. Hur länge sedan var det du och Britta Sackerade podd?
Ett halvår.
Ja, du saknar av podd. Du måste ha någonstans att lägga dina åsikter. Så att säga.
Ja, jag får ju inte göra det i mina andra uppdrag riktigt, så det är också det. Mm.
Och då sa du till mig, så här, jag måste ha någonstans att tycka.
Mm.
Och då sa jag, för du undrade om vi skulle starta podd ihop. Mm. Och då sa väl jag att det är ju helvetet att behöva leverera åsikter. Men jag är ju också kolumnist.
Vilket du gör varannan vecka på ledarsidan i Dagens Nyheter.
Mm.
Ja.
Och då skulle jag då liksom utöka det helvetet att behöva tycka saker.
Mm.
Så att jag kanske inte kommer tycka så mycket här heller. Nej. Men det var ju så då, det var väl där det började. Mm. Ja, men då kanske den ska heta helvetet. Sen har det att göra med att jag hatar den tid jag lever i. Men det gör väl du också?
Ja, så helvetet är ju dels då samtiden, dels att behöva vara i samtiden. Men det är också, vi kommer att prata om glädje, alltså lustfyllda saker. TV-serier, filmer, böcker, men ändå ett visst mått av helvete där. Hur ska man hinna allt man vill ta del av? Så jag tycker det passar bra.
Ja, jag tror att det kommer kännas helt naturligt.
Mm. Några du får överseende några avsnitt, ja.
Men vi kan väl säga som så att välkomna till helvetet.
Varmt välkomna.
Ja, varmt välkommen hemma i helvetet. Ja, du får ju förlåta mig, men jag har ju liksom inte noterat att det pågår någonting annat i världen än att jag har vunnit Augustpriset.
På tal om Ranelid.
Ja, precis. Det här kommer gå över.
Nej, det måste det inte.
Nej, jo, det måste det verkligen göra. Men just nu så jag är liksom fast i det här ögonblicket när jag vann. Jag är liksom fastnat. Det är som att du vet, som man, för att använda en liknelse från romanen, att man är under vattnet i bassängen på badhuset och hör alla andras röster där uppe. Det är som att hela världen har saktat in och blivit mumlig där uppe. Mm. Det är, jag har aldrig, någon gång som barn var nära att drunkna. Men jag kom aldrig så nära att jag upplevde den här utlovade njutningen som ska uppstå precis innan man dör. Mm. Alltså när man drunknar så ska man ju uppstå ett ögonblick av trivsel.
Oh, finns det någon parallell mellan folk som stryper sig i samband med erotisk njutning?
Ja, okay. Jag tror det.
Folk kommer börja dränka sig nu efter det här.
Nej, gör inte det.
Nej.
Och det här, ja, men det här är då förmodligen samma sak som när man fryser ihjäl. Man ligger i snön, så att säga. Att det blir skönt sista stunden. Där har jag varit nu i flera dagar i det dödsögonblicket.
Ja, fast du dog inte. Du blev upphöjt i skyarna.
Ja, men det är väldigt fruktansvärt och behagligt samtidigt. Men det är därför jag har är fortfarande lite groggig.
Mm. Vet du vad jag tror att du är med om? Varför man förstår varför alla eller många av mediemänniskor blir beroende av substanser och liknande är för att de sen jagar den här kicken du har varit med om. Det är alla mediemänniskor är en sorts heroinister på kroppens egna substanser, dopamin, endorfiner, kicksökare. Jag som aldrig har brukat en drog, jag upplever mig ändå vara en kicksökare i att jag blir så utsatt jämt för saker i mitt jobb och njuter av det. Så jag tror att det här är början på ditt medieheroinist-ranelidska liv.
Så att du menar alltså att jag kommer ha mer ångest.
Du kommer jaga draken.
Efter det här än vad jag hade innan.
För the highs are highs, but the lows, they are lows.
Åh, gud vad dåligt, jag kommer må om ett år.
Men grattis, André.
Låt mig få dröja i den här stunden lite innan ångesten sätter in. Ja, nu måste jag få prata om det här som hände på den här augustgalan. Det var så, jag vill prata om den märkligaste minuten i mitt liv. Den här minuten som börjar när Lena Endre står och ska sprätta kuvertet. Jag är ursinnig just då. För att sista två dagarna innan augustgalan så har vissa människor lyckats lura i mig att jag har en chans att vinna.
Mm. Däribland jag.
Ja, du försökte lura i mig det. Och ja, men även förlaget hade sagt att du skulle kunna vinna det. Mm. Och där sista två dagarna så började jag tro på det.
Men du började ta ut ett raseri i förskott.
Ja, jag var så arg på dem som hade lurat i mig där. Mm. För att de liksom... För nu skulle jag bli så ledsen. Mm. Det gick liksom helt oundvikligt att jag skulle bli ledsen. Och det var så onödigt. Jag trodde ju inte på det förrän de lurade mig. Mm. Att de skrev i tidningen dagen innan. Alltså de experter som uttalade sig om att jag var favorit. Plötsligt. Är ni inte kloka? Ja, det var inte det som var det märkliga. Den här märkliga minuten innehåller fyra märkligheter. Mm. Och nu ska jag berätta om den första märkligheten. Sekunderna innan Lena Endres berättarkuvert.
Årets skönlitterära verk.
Så surrar det till i min ficka. Två gånger.
Går till...
Ja, du vet när det surrar så tätt så att man vet att det här är två olika sms. Mm. Det är inte samma sms. Det här är två sms som kommer på rad. Och jag är så skärmskadad av den tidigare. Så att jag, min tanke är, ligger vi i efterkänning? Alltså laggar streamen? Är det här redan avgjort? Fick jag sms nu med gratulationer eller beklagande sms? Men att det är någon annan som sitter och reagerar på det som har hänt och jag ligger efter. Förstår du vad jag menar?
Att livet inte känns live.
Nej, precis. Alltså att jag får för ett ögonblick för mig att jag inte befinner mig i realtid. Mm. Utan att jag tittar på en laggande stream. Och jag vet inte, senare på kvällen, vi hade förlagsfest på Polaris. Då är det Gustav Hamdahl, en ung förläggare. Och berättar han för mig att han känner igen där, för jag pratade om det då. Att han, jag menar, han går på fotboll, så upplever han idag att när han hör så här oförklarliga små utbrott av publikljud på läktarna, ett litet, något hurrar till någonstans, liksom, då fryser han till och så känner han, vänta, är jag live nu? Eller ligger jag på eftersläpp? Att han tvivlar plötsligt, för ett ögonblick tvivlar han på att det är han som är som ser det live. Och att det är någon annan har tillgång till livestreamen, förstår du?
Det är vår tids sjuka.
Ja.
Parallelldimensionerna.
Har det hänt något i realtid som jag inte har sett än? Mm. Är det någon här på arenan som har tillgång till en snabbare stream av matchen? Ja, det är oerhört samtida skada, skulle jag säga. Det är som att verkligheten håller på att falla sönder runt omkring oss. Lite som den här tv-serien Loki, har du kollat på den?
Ja, men vilket haveri säsong 2.
Ja, andra säsongen är ett fullkomligt haveri. Det kanske vi kan återkomma till en annan gång.
Men jag tror att ni delar våra känslor där, att en inre logik i en tv-serie börjar falla isär.
Ja.
Då blir det svårt som tittare. Men inre logiken på Augustpriset är ännu intakt.
Ja, men jag vill ändå bara dröja lite till det här. Nu kommer ett stickspår, men bear with me. För streamingsamhället gör ju något läskigt med oss. Det här började på allvar sommaren 2021. Mm. När fotbolls-EM 2020 spelades. Med ett års fördröjning. Det var ju också en fördröjning. Ett helt års fördröjning. Kommer du ihåg det? Corona ställde väl in en fotbolls-EM.
Jaha.
Ja. Så det gick liksom ett år för sent. Men det var inte det som var det stora läskiga som hände. Utan det läskiga som hände var ju att det var det första fotbollsmästerskapet som präglades av streamingsamhället. Att det var... jag ska läsa några rader ur en nyhetsartikel från SVT, juni 2021. Nu är vi ute i stickspåret och trampar. Men det finns en logik här. Och rubriken på den här artikeln då på SVT är: grannar med linjär tv förstörde spänningen för strömmande fotbollsfans. Och så är ingressen så här: under tisdagen var det många som såg matchen mellan Ukraina och Sverige med öppna fönster i sommarvärmen. Men vissa som tittade via strömningstjänsten hörde linjär tv-grannar hojta innan de hann se själva målet. Så går man ner i, börjar brödtexten så här: journalisten Andre Walden förevigade ett fenomen som många upplevt i sommar. Han såg kvitteringsmålet i linjär tv och hinner springa ut på balkongen för att 22 sekunder senare filma jublet som bryter ut hos grannarna som strömmade matchen digitalt. Och sen kommer ett citat av mig då. Först säger jag så här, det står så här, Andre Walden tycker att magin förstörs. Det blir så uppenbart att man inte bevittnar avgörande ögonblick tillsammans med andra. Sen kommer då citat av mig. Jag vet inte vad det här citatet hämtat från. Jag har inte pratat med SVT. Jag kanske skrev det på Twitter.
Ditt minne är inte det bästa heller. Nej. Men säger det du så kanske
jag har ju uppenbarligen sagt det. Jag säger då så här till SVT. I något sammanhang. Det här känns som en demoversion av framtiden. Och det måste åtgärdas till nästa sommar. Det talas mycket om vikten av gemensamma berättelser. Men ett samhälle som inte kan upprätthålla en gemensam tidslinje har större problem än så. Starkt.
Det är Loki i säsong 2.
Jag måste ha skrivit det på Twitter. Så här välformulerade är ju inte i realtid.
Nej, nära på, men inte riktigt. Men jag tycker att någonting ska vi linjärtittande människor ha. För att vi håller kvar grundstrukturerna i samhället. Ja. Jag kollar ju på linjär TV. Och jag ska ha en eloge för det.
Ja.
Jag kommer ge mig själv en eloge varje vecka i den här sändningen, som blir inte en sändning.
Ja, som ett stående inslag.
Ja, ja. Min eloge. Mm. Min eloge den här veckan då blir med andra ord att jag kollar på linjär TV. Jag håller ställningarna, förstår du?
Ja.
Jag står emot strömningssamhället. Jag tror att det gör det värsta med oss. Det är en honör du gör nu.
Ja, jag gör honör.
Du med? Ja. Eloge till mig.
Ja, för att det här är... Alltså, att jag menar allvar med det här.
Vet.
Att dela upplevelser med andra i realtid, det skänker en känsla av att världen sitter ihop.
Mm.
Och det här är ett av skälen till att jag hatar den tid vi lever i. Och vad kallar vi den tiden, Paris?
Helvetet.
Det var i alla fall så för ett möjligen folkligare eller mer lättillgängligt exempel på det här, det är ju när man i verkligheten, när man ertappar sin egen hand med att trycka Ctrl Z i luften. När man typ har tappat ett bestick eller något.
Åh herregud.
Gör du det?
Är du så djupt marinerad alltså i det digitala?
Ja, alltså jag trycker ju då Bulle Z eller Kommando Z. För jag har ju Mac, jag jobbar ju med media.
Just det.
Men de flesta har ju PC och trycker Ctrl Z. Mm. Men det här är ju en dokumenterad... liksom hjärnskada av stora delar av befolkningen. Man tror att man kan trycka Ctrl-Z, alltså det vill säga kommandot för att ångra saker.
Oerhört mörker.
Ut i den.
Jag går ju mer och mer mot Amish. Jag försöker höja Amish-kvoten i mitt liv och då är jag inte bara genom linjär TV. Det kommer ni få höra mer om säkert, närmaste avsnitt.
Ja, det ser jag fram emot. Mm. Sexigt med Amish.
Ja. Vilka fler märkligheter har du på livet?
Ja. Nästa märklighet inträffar ungefär 25-30 sekunder in i den här den märkligaste minuten i mitt liv. Och det här är då den andra märkligheten.
Årets skönlitterära verk. Går till Jävla karar Andre Walden Polaris!
Det är då när Lena Endre har läst upp mitt namn. Att jag ska vinna Augustpriset. Eller Jävla karar vinner Augustpriset. Och vi har skrikit, kramat stort i publikhavet. Och då beger jag mig mot scenen, plöjer. De har placerat mig i mitten av min rad, vilket gav mig ångest också, för jag tänkte att de sätter inte en vinnare i mitten. Vinnaren måste sitta nära, vad säger man?
Scenen.
Ja, nära en kanal till scenen. Ja. Mm. Men i alla fall, då är jag på väg upp mot scenen. Mm. På väg upp för trappan till scenen så kommer en kyla över mig. Att jag tänker, tänk om jag hörde fel. Jag kanske var så nervös så att de sa en annan romanstitel.
Tänk om jag hörde tvivlet.
Ja. Tänk om jag gör mig till åtlöje inför alla dessa människor. Och jag inte har fattat det.
Det vet inte alla, för det gick ut en felaktig flash från SVT Nyheter.
Nej.
Innan. Att Henrik Berger hade vunnit. Men så jag kan förstå ändå att det fanns en viss oro i luften över att saker kan ske som inte stämmer.
Ja, du minns ju februari 2017. Kommer du ihåg vad det var som hände då? Jag syftar på den där fruktansvärda scenen på Oscarsgalan när La La Land, 3+-filmen La La Land utropas till vinnare.
Mm.
Och sen när de är uppe på scenen redan, va? Så då kommer de på att det är 3+-filmen Moonlight som har vunnit.
Det är 5+-filmen av Barry Jenkins Moonlight som har vunnit.
3+-filmen Moonlight har vunnit.
Jag sitter i en tv-studio på TV4 på Gärdet antagligen och live-rapporterar Oscarsgalan. Och han ju blir beklämd först. Men då insåg jag att det här bitterljuva, det gjorde det ju ännu mäktigare när 5+-filmen Moonlight fick kliva fram.
Ja, jag brydde mig inte så mycket om huruvida det var 3+-filmen La La Land eller 3+-filmen Moonlight.
Men du hade varit 3+-filmen La La Land i sammanhanget. Och vem hade varit 5+-filmen Moonlight som egentligen hade vunnit då?
Ja, jag hejade ju på Arrival.
Herregud, fortsätt.
5+-filmen Arrival.
Herregud, fortsätt.
Så jag sket väl egentligen i hur det skulle gå. Men det där var ju en väldigt obehaglig påminnelse om hur fruktansvärt fel det kan gå när man ändå ägnar sig åt det här lägerelds-tv och realtid. Så att nu när jag har suttit och då hyllat vikten av realtid, så vill jag ändå på, liksom, ja, det finns ju ändå något väldigt läskigt där. Det här kommer över mig när jag är på väg upp på scen, och så vänder jag mig om och tittar, för jag tänker, för ett ögonblick tänker jag, tänk om jag vänder mig om nu och alla bara står och stirrar på mig.
Framförallt Jonas Hassan Kamiri står där på väg upp för scenen. Vad håller du på med?
Jag tänkte, han liksom kommer efter och vi krockar i trappan.
Alltså nu, det här är ju fruktansvärt smalt för folk. Tyvärr, svensk skönlitteratur är ju inte Masked Singer-kompatibelt. Och det är det jag älskar med svensk skönlitteratur, att det inte är så. Men för sammanhangets skull och för att blidka de lyssnare som känner Augustpriset, författare, förlåt men jag är inte med. Jag vill bara säga att Andrev tror sig ändå vara The Masked Singer av böcker i Sverige. Och inte helt långt ifrån den här självbilden som vi hörde, jag fick höra i en podd nyligen.
Jag är litteraturens mosbricka, det är det jag står här och säger. I'm proud of it.
Var det Camilla Läckberg?
Absolut.
Litteraturens mosbricka. Nej, men jag tänker att jag kanske är sushi.
Sushi.
En sån mellanskikt.
Det finns på bensinmacken.
Ja.
Men det är ändå lite fint. Så du
tycker. Ja, det är såhär vakuumförpackad sushi.
Ja, absolut. Men det är alltså Läckberg i Nobelstiftelsens podd. Litteraturens målspricka. Men ja, Hassan Kamiri är väl dyrare sushi. Men absolut, fortsätt.
Det jag ser när jag vänder mig om i alla fall, det är ingen som försöker stoppa mig. De är inte efter mig.
Nej.
Så jag kan fortsätta mot scenen. Och nu är vi väl då kanske 40 sekunder in i den märkligaste minuten i mitt liv. Och nu är jag så skakad av alla de här små kriserna som har hunnit dra sig i mig på vägen upp. Gud vad självupptaget det här är. Men jag ber om ursäkt för det, men jag har liksom inte kunnat tänka på något annat senaste dagen. Det här kommer gå över.
Vi ursäktar dig, jag tror verkligen det.
Nu kommer vi till den tredje märkligheten. Och den här vet jag att du är intresserad av. För nu har det att göra med Lena Endre. Hon kramar ju mig när jag kommer upp på scenen, förstås. Och hon är ju en nationalskatt som gnistrade som starkast under det 90-tal som var helt och hållet formativt för mig. Hur gammal var du på 90-tal?
Alldeles för gammal. Jag är född 90.
Du är född 90? Mm. Då är Lena Endre liksom inte riktigt relevant för barn i Paris Amiri.
Nej, inte för barn, men jag är ju lillgammal på ett sätt. Jag var och såg hennes Vox Humana nyligen på Dramaten också. Kanske blir lite om det. Men vid ett tillfälle så hälsade jag på Lena Endre. Vi har ändå sprungit in i varandra på diverse filmsaker och så. Och det här säger ju någonting om saker man kan göra när man är en nationalskatt. Hon tar fram ett finger och smeker mig över kinden så här.
Samklang med hennes väsen. Mm.
Det är ju bara att folk ska känna vad hon har för pondus. Om du hade gjort det på mig, ring polisen.
Du hade bara klappat till mig direkt.
Ja. Hon klappar mig på kinden och känner, ja, du får det. Du bottnar i det.
Det är ju något Galadriel över henne.
Fattar folk den? Jag hoppas jag verkligen.
Ja, det är alltså en alvdrottning, va?
Från spelad av Kate Blanchett i Sagan om ringen.
Just det. Då är jag i alla fall upp här, va? Jag är väldigt stirrig nu. Det är många lager av stirrighet nu. Stirrighetsinception. Det bara snurrar överallt. Och då när jag kramar henne, vad var det jag sa till henne?
Du sa, jag ska inte få covid nu. Som att du anklagade henne för att ha gett dig covid förr.
Det har hon gjort.
Hon har gett dig covid förr.
Någon sjukdom i alla fall.
Jag fick en kindsmekning och du fick covid av den andra.
Det är roligt. Otroligt. Att du nämner Vox Humana, att du såg den på Dramaten. För det som hände mig, det var att jag var på Dramaten för att göra, håll på med ett jobb för DN Kultur. Om djur på film och i teater. Så jag var där för att göra ett reportage om hunden på scenen i Vox Humana. Alltså, det är bara Lena Endre och en hund på scenen. En enorm hund. Jag kommer inte ihåg den här arten, men det är någon sån, typ en Scooby-Doo-hund.
Liksom. Ja, exakt så.
Och där, när jag kommer dit då, jag är egentligen där för att träffa hunden. Mm. Det här är kanske 6 september. Det är alltså 3 månader sedan ungefär. Samma dag så har det publicerats en kolumn av mig i tidningen där jag skriver om det pågående kulturbråket i Norrköping. Mm. Där kanske vissa, men du minns det, va?
Absolut.
Ja, vi behöver inte gå in på det. Det var ett stort kulturbråk. Jag tog, kanske inte helt överraskande, kulturens rygg mot moderaten Sofia Jarl. När Lena Endre då får syn på mig så rinner hon av scenen. Hon står ju där och repeterar. Hon rinner av scenen, trycker min hand i en sån här dubbelhandsfattning och tackar för den här texten, för hon tycker den var så bra. Det här är ett väldigt stort ögonblick för mig. Blygsamt att jag lyckas få in det här lilla skrytet i den här...
Ja, jag ville låta dig upptäcka det själv, därför jag var tyst.
Jag kände visst en olust komma
men
över
mig. Men det är en så exceptionell händelse att den är värd att nämna. Jag är ju med dig.
Det här, om jag någon går tillbaka och lyssnar på det avsnittet så kommer jag kräkas i mun av all den självbelåtenhet som...
Att hon rinner av scenen, det är någonting ekivokt över det. Vad menas?
Okej, hon flödar av scenen på något sätt. Hon trycker mina händer och tackar för den här texten då. 3+ text. Men hon höll ju verkligen med mig om att det är viktigt med
och det
kultur.
Var ju det du var ute efter.
Hon höll med mig om att det är viktigt med kultur.
Du skrev det för att du ville komma in på Dramaten och få en dubbelfattning av Lena Endre. Alltså det finns ju såklart alltid där och trycker.
Japp. Ja, naturligtvis. Och sen kliver hon upp på scenen igen. Mm. Och när hon kliver upp på scenen så tar hon på ett näsduk och snyter sig. Och sen stoppar hon ner i fickan och så säger hon... Och säger hon ursäkta till alla i rummet så att hon står och snyter sig. Förlåt, jag är så sjuk. Och där står jag och har blivit dubbelhandstryckt av Lena Endre.
Det straffade sig direkt.
Ja, och då tänkte jag, gud, jag måste gå och tvätta händerna. Mm. Det finns liksom ingen toalett där inne i Dramaten, den här stora
salongen. Man kan inte dra upp en spritflaska ur fickan inför Lena Endre efter att ha blivit dubbelklämd av henne.
Nej. Och sen var det något lite kittlande också med att ha Lena Endres basilla på händerna på något sätt. Ja, några dagar senare så blev jag ju knallsjuk.
Ja.
Men det var något som var lite märkvärdigt med den förkylningen, eller då coronasvängen. Mm. Och det var väl det att jag hade en liten bit av Lena Endre i mig. Mm. Förstår du vad jag menar? Lena Endre är i mig nu, tänkte jag, när jag hade den här förkylningen. En blek tröst. Men det var det ögonblicken som kom tillbaka till mig när jag då ramlade upp på Augustprisets scen.
Ni har delat någon sällsam snuskig smittohistoria.
En makaber. Det känns som att vi hade gjort något.
Jag vet vad du menar. Men det roliga är att hon är ju inte medveten om att hon har gett i corona.
Nej, det är i helt fel ögonblick att börja dra upp den här historien.
Det är udda, men det är inte fel.
Udda.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ja, nu är vi 58 sekunder in i den märkligaste minuten i mitt liv. Och nu kommer vi då till den fjärde märkligheten. När jag ska hålla mitt tacktal så inser jag att jag inte längre vet vem jag är. Alltså tanken som kommer till mig när jag står där, måste jag byta personlighet nu? Det är min stick att vara självutplånande. Och du har ju sagt till mig, och andra vänner, jag tror Lisa har sagt det också, att det är ovärdigt när man är 47 år gammal att tvivla på sig själv så mycket som jag gör. Alltså att låta andra skratta så mycket på min bekostnad. Jag måste liksom odla någon form av självförtroende och tro på mig själv. Eller jag kan inte vara självutplånande när jag är 47. Det börjar bli lite ovärdigt.
Något.
Ja. Men jag vet ju inte hur man... Jag har ju aldrig vunnit någonting. Jag är ständiga tvåan. Jag behöver inte dra allt jag har varit tvåa i. Så att säga. Men du får bara tro mig när jag säger att jag är den ständiga tvåan. Så det här är helt nytt för mig.
Det är få jag har sett. Det är en unison hyllning. Folk unnar dig verkligen det här på ett sätt som jag tror jag aldrig sett förut. Men nu kommer du ju drabbas av missunnsamhet. Och det är ju missunnsamhet som jag tror eldar på det där ranolidska. Så du har ju inte riktigt kommit dit än.
Nej, jag kommer ju ganska snart må piss.
Ja.
Jo, jag ska säga, jag har vunnit en sak. Jag vann en gång Linköpings gymnasiemästerskap i schack.
Mm.
Men det var ju jag som arrangerade Linköpings gymnasiemästerskap i schack.
Mm.
Och jag arrangerade det samma helg som de bästa spelarna i Linköping var iväg på SM.
Mm.
Det här var ju väldigt smart med. För det var jag som då också hade, eftersom jag arrangerade mästerskapet, så såg jag till att fixa första priset. Som var 10 biobiljetter av rektorn på Ljungstedtska gymnasiet i Linköping. Och där, och sen så möter jag då ett gäng halvdana spelare, vinner det här gymnasiemästerskapet och vinner alla de 10 biljetterna. Så det var egentligen en perfekt iscensatt kupp.
Drar du en liknelse mellan dina motståndare på Augustpriset och halvdana schackspelare på gymnasiet?
Nej, här, nu var det ju heldana schackspelare.
Okay.
De bästa författarna var ju inte iväg på SM. Ja, men det här är då, det här är helt nytt för mig att jag måste odla självförtroende plötsligt. Och möjligen lite konstruerat att jag tänkte allt det här när jag stod och skrollade mitt tacktal. Men det var ju ändå den kölden som kom över mig. Och jag har ju tänkt på det här efter. Att det här, alltså det här som mina vänner, bland annat du då, har efterlyst, en lite självsäkrare andra. Det har ju skrämt mig eftersom människor med bra självförtroende är så tråkiga.
Mm-hmm.
Och detsamma kan jag ju säga som lyckade människor. Jag vet inte om du har hört Framgångspodden.
Hört om den?
Ja.
Mm.
Ja, men jag är bara rädd att människor som det går bra för blir också väldigt tråkiga. Så ska jag bli tråkig nu. Men ja, det här var jag rädd för i 2 dagar. Men nu börjar jag må så dåligt igen. Och jag känner mig så självsäker när jag vann det här priset. Så att jag läste även de kulturkritiker som ville plocka ner mig. Skjuta ner mig.
Vilka var det?
Ja, det var någon på GP. Och någon på Aftonbladet.
GP gjorde det GP skulle göra.
Ja.
Men jag tror inte att du behöver gå och bli en sån där outhärdlig, övertygad, självsäker person för att bara vara lite mindre självutplånande.
Nej, men deras försök att plocka ner mig, det funkade tyvärr. Ah. Det gjorde jätteont. Och nu mår jag piss igen.
Du är välkommen tillbaka. Har din fru tatuerat in jävla karar-loggan än?
Nej. Nej. Varför skulle hon göra det?
För att hon är ditt största fan, förmodligen.
Ja, det är hon faktiskt. Hon har varit underbar i att... man måste ju ha människor runt sig som inte... alltså kan vara hårda mot den. Det är hon bra på.
Men är ni långt ifrån det här som jag såg på Instagram?
Är det Carina Bergfeldt?
Mm.
Ja.
Vad är den för bild då?
Det är en man.
Det är hennes
man. Är det hennes man? Ja, det kanske jag kunde ha gissat mig till. Han har tatuerat in ett C med en siluett i. Han har tatuerat in sin fru på underarmen.
Loggan för hennes tv-program.
Loggan för hennes tv-program. Ja, det var det för undan om hon skulle tatuera. Det är inte jättesnyggt.
Berätta, hur långt ifrån är ni att göra det här? Och skulle du vara okej med det?
Nej, det skulle inte vara. Men jag är också väldigt rädd för tatueringar. Jag har inga tatueringar. Lisa har inte heller några tatueringar. Och vi tillhör ändå en generation som är ganska tatuerad. Generationen efter oss.
Men tatueringen och sido, själva fenomenet att vara en sån stöttande partner, det här förskjuter ju gränserna för vad man kan kräva av sina partners.
Ja. Jag vet inte, det är något lite... På rak arm vill jag ju säga att det är lite läskigt.
Varför tycker du att det är läskigt?
Men varför tycker jag att det är läskigt? Ja, jag vet inte.
Nej, men det här intresserade mig dels då i relation till dig som har en så kallad stöttande partner och vad man kan förvänta sig, avkräva sig. För varje gång någon gör en stor gest, antingen in person eller på nätet, så förskjuter ju det gränserna hela tiden för vad man kan avkräva själv av sin partner. Eller vad man... Och som förväntas av en, upplever jag. Och i det här så vill jag prata om förskjutna gränser och indikatorer på det och den tiden vi lever i. Och jag har ju som många andra noterat att Linda Skugge har ett nytt frilansgig.
Vad är det?
Vi båda är ju frilansare, så vi har förståelse för gig-ekonomins olika mekanismer.
Det kan man lugnt säga.
Ja, och Linda Skugge har ju då förskjutit gränserna för vad som kan avkrävas eller förväntas av frilansare, kan man säga. Har du sett vad hon har gett sig an?
Nej, berätta.
Stridbar feminist, provocerande kolumnist. Och när hon valde att sälja porrbilder på nätet, ja då tog det hus i helvete. Här är Linda Skugge.
Så från feministikon till porrstjärna.
Ja, vad det här menar var hennes nya gig.
OnlyFans. Ja,
men det är inte så nytt. Men det är ju ett gig som kultursidorna inte har tröttnat på att prata om än. Mm,
verkligen. Men förstår du vad jag menar med att det förskjuter gränserna?
Ja, det får man säga.
Mm. Men hur har du reagerat på skriverierna kring faktumet?
Jag har ju alltid en sån här meta. Blick på, eftersom jag själv är kolumnist så hamnar jag alltid i den här metablicken att jag sitter och tänker att det är att det finns något perverst i hur det här blir content för en debatt som jag vet inte vad jag ska säga om det. Jag är också ganska pryd som du vet, jag blir väldigt generad.
Mm, jag vet, jag märker det. Det är roligt. Men det jag tycker är intressant med det här, dels att det är en ny dimension till frilansverkligheten, krasst sett. Jag är ju en känd motståndare till begrepp som sexarbetare och liknande. Jag är ju inte för normaliseringen.
Det vill säga hora.
Av prostitution. Jag vill ju inte att man klär en fråga som framförallt drabbar dem på samhällets absoluta botten negativt. För att det finns några ur det privilegierade skiktet som väljer med tillgängliga faktiska val att ägna sig åt någonting. Förstår du distinktionen där?
Men har... Kan man säga att Linda Skugge har så mycket att välja på? Hon har väl det ganska tufft?
Men jag menar, alltså det finns ett politiskt feltänk här. I det jag har konsumerat av det hon pratar om. Jag är inte negativt insett till att folk har sex och tycker det är härligt och delar det med alla som tycker att det är härligt. Men det är ju en väldigt närsynt tankemodell. Om man förskjuter det, om man tar det ännu längre, så tycker jag att det här är otroligt avslöjande för... Dels att folk har varit så snabba att försvara eller förstå henne från kultursidens håll. För att de ju själva kan se sig i Linda. För att hon är en annan medelklass mediekvinna. De hade ju inte, om det var en så kallad glammodell eller utvikstjej från en reality-serie. Då hade det varit samma trötta blick på det. Men nu är det som att Linda får ett annat free pass för att hon är ur samma folla. De kan se sig i henne och förstå henne.
Ja, det förvånar mig lite för att många av de här som, eller många, men vissa som försvarar henne är ju själva frilansskribenter. Och frilansskribent, det är ju, ja men det är ju medias prekariat på sig. Alltså det går inte att leva på att skriva som frilansskribent. Det är så dåliga ersättningar. Även liksom profilerade skribenter har det ganska tufft att överleva på de här. Så att det är hon medelklass? Eller jag bara tänker, hon är väl liksom bara kulturellt medelklass. Hon är ju knappast rik. Liksom. Hon är inte
viktig,
rik på sitt skrivande.
Också en viktig distinktion, verkligen. Och jag säger inte att man försvarar nödvändigtvis Linda Skugges sätt att leva eller privata val att sälja bilder och klipp av sex. Det tycker jag ingen ska bry sig om. Jag menar med att hon står för det och argumenterar för det på ett sätt. Och det politiska feltänket här tycker jag är att om hon är så att men det inte var det här, då skulle jag leva i utsatthet. Ja, vad är din slutsats av det? Att det kanske finns ett fel i att kvinnor ska behöva närma sig i den här världen om andra mekanismer sviker dem.
Ja.
Hon var ju inne på att försäkringskassan, pengarna uteblev, det blev något fel. Ja, då kanske politiska slutsatsen borde vara att det borde funka bättre, smidigare. Och jag tänkte då att någon som Linda som har fått gå i svensk skolgång, har tillgång till sociala skyddsnätet som till exempel Försäkringskassan, ändå kan behöva vända sig till det här för finansiella skäl och inte bara egen njutning. Vad betyder det för dem som inte ens har Försäkringskassan att tillgå?
Vi är ju på väg mot en amerikanisering på arbetsmarknaden på så vis att vi liksom i USA idag så kan ju en mellanstadielärare i Sverige kan ju jobba som mellanstadielärare och försörja sig på det.
Mm.
Amerikaniseringen i det hela är att om 10-15 år så måste en mellanstadielärare, precis som en mellanstadielärare i flyover country i USA, ha ett eller möjligen två extra jobb. Onlyfans eller jobba extra på McDonald's efter skolan eller som telefonförsäljare eller någonting. Och det där är ju det oroar mig lite, men jag vet inte om det är samma.
Det är det jag är ute efter. Alltså, jag tänker ju på det arbetsrättsliga här också. Och det är just det, treskiftssamhället. Att det är det som kanske borde väcka frågetecken för de som tar del av Lindas berättelse ur det rent ekonomiska perspektivet. Och sen så i det här också så finns det ju någonting som, jag vill inte göra likhetstecken mellan Bergfeldts man och Linda Skugge på OnlyFans.
Det var, men du gjorde det.
Men, jag vill inte det, men det är ju någon absurd förlängning på att ta sitt mest privata och använda det i sitt kändisskap.
Jag har ju liksom grundinställningen att folk ska skita i vad andra gör så länge det gör dem lyckliga i någon mån. Men hon, samtidigt så låter inte hon andra skita i vad hon gör. Det är inte som att hon försöker dämpa samtalet runt där. Utan det känns mer som att hon trivs i samtalet runt där.
Det är också en aspekt, ja. Hur mycket ska man låta faktumet vara, alltså vad Linda har haft för utlåtande av de andra färger, hur man uppfattar det här. Och återigen måste man ju bara dra det som en disclaimer konstant, att jag bryr mig väldigt lite om det faktiska liggandet och nakenheten och så. Utan mer bara vad det är en tendens på i stort. Och det kom ju fram tidigt där att hon hade hatat på Pernilla Wahlgren ganska grovt när hon var något lättklädd i en kafé-tidning.
När hon var arg feminist.
Ja, och det är ju en spännande samtidsmarkör om något. Den personen då. Och jag vill gärna ha en konversation om det här i relation till gig-ekonomin och som sagt amerikaniseringen, för det säger ju något om dem på samhällets absoluta botten som inte är ens kulturell medelklass, om nu Linda Skugge för ekonomiska skäl har ett tillben i sin frilansverksamhet. Vidare om förskjutna gränser. Du har ju talats om kändisupproret, som det av någon anledning började kallas.
Ja, det hade med gasar här.
Ja.
Ja.
Jag tycker debatten om det som kommer att kallas kändislistan är otroligt avslöjande. Och jag tror att tyvärr att många kommer akta sig för att våga uttala sig om någonting efter det här. Det är ju en tråkig tendens tycker jag, att om man är så hård mot folk att de då inte kommer vilja ens ta ställning för så här, dåligt med barn som vräks.
Ja, men dit är vi väl på väg. Det är ju en dimension av att leva i helvetet på jorden som gör att man, vad ska man säga, all medmänsklighet ska förlöjligas. Sen var det ju, det är ganska lätt hånat också, det var ju ganska löjligt. Men det finns ju överlag mer oroad över den här tendensen att upprop på medmänsklighet ska förlöjligas än vad jag är oroad över att det sker. Det gör ju ingen skada att kändisar oroar sig för barn som bombas ihjäl.
Och nyhetspanelen på Nyhetsmorgon, den är du bekant med, för att du är ju en nyhetsmorgonperson numera. De kastar ju in olika personer som käbblar, kommer med olika folkliga takes på aktuella frågor. Och på tal om förskjutna gränser, det säger också någonting när ett speciellt ord har hamnat i munnen på en tidigare vd på SVT. Jag pratar om Eva Hamilton. Kommer du ihåg Eva Hamilton?
Ja.
Ja. Och det är vissa ord, man märker hur de letar sig in. Och jag måste säga att jag hajade till att det här hade då hamnat i hennes medvetande. Och nu ser det mera i hennes mun. Se om du hör vilket ord jag reagerade på.
De behöver liksom inte ens ha satt sig in i frågan. Och jag tycker det är liksom bara någon sorts godhetsmarkör. Titta vilken fin människa jag är.
Alltså, ja, det var inte så svårt att hitta ordet där. Det är ju godhetsmarkör, vilket är en remix på godhetssignalering. Då. Ja, det här är ju liksom ett högerextremt ord som har hittat ända in i munnen på Eva Hamilton. Det är intressant.
Jag bara tänker, vad kommer vara de framtida godhetsmarkörerna? Om det nu är godhetsmarkörer att fördöma allt våld mot civila. Och det innebär ju även då gisslantagning. Det innebär den här fruktansvärda massaken som Hamas gjorde mot Israel. Vad är nästa godhetsmarkörer som man kan bli anklagad för att man bara vill verka god och faktiskt inte genuint bryr sig och mår dåligt över utveckling?
Ja, för några år sedan så var det ju bara nazister på Twitter. För några år sedan, men säg 7-8 år sedan så var det ju bara nazister på Twitter som använde godhetssignalering. Sen började det här ordet liksom tvättas av Hanif Bali och vissa andra sådana opinionsbildare som är lite riviga så att säga.
Och om vilka saker skrev de godhetsmarkör? Vad kunde det vara?
Ja, men det var ju ofta om kändisar brydde sig om att barn drunknade i Medelhavet och sånt där.
Har du blivit kallad godhetsmarkerande?
You think? Det här är ju en översatt begrepp från...
De snor ju vilt, ja, från Fox News.
Ja, det var ju alt-right-rörelsen i USA som jobbade upp det här med virtue signaling. Och sen fick de väl lite hjälp av Jordan B. Peterson med tiden att liksom normalisera det här begreppet. Ta det från KKK-miljön till det bredare rummet.
En annan förskjutning den här veckan var ju då att Jimmy Åkesson på årsdagarna sa att han vill kunna stoppa och riva moskéer. Och sen kom det om de gjort sig skyldiga till vad han menar är radikalisering, svenskfientlighet och liknande. Men då riv moskéer fick ju fötter kan man verkligen säga.
Det var nog lite av tanken.
Mm.
Ja, de är ju duktiga på att flytta gränserna en liten bit i taget. För nu känns ju det här helt makabert att han säger det här. Och folk reagerar ju och blir jätteupprörda. Och sen om ett halvår så är det mainstream. Liksom. Det är ju det vi är hela tiden.
Upprördhet biter det verkligen, börjar jag känna. För att Johan Persson, Ulf Kristersson låtsas bli bestörta. Det här är ju redan kända åsikter. Jag tror att det är med i allra första SD-partiutkastet. Ju.
Ja, alltså den borgerliga regeringen har ju legitimerat synen på muslimer som ett sorts ett hot mot civilisationen. eller liksom någon sorts trojansk häst. Den här trojanska hästteorin som är också en sån här gammal, en högre extrem tankefigur som nu är helt mainstream.
Och att en grupp målas upp som antingen definitiva eller potentiellt livsfarliga fiender, det kan ju också slå hårt mot den gruppen, så att säga. De kan bli isolerade, utfrysta, bli fördömda, förlöjligade i sina vardagliga civila liv och såklart bli utsatta för dåd, olika, alltså hot och våld. Och då uppstår oreda. Man behöver inte bara prata om NATO och Erdogan för att det här ska vara allvarligt. Och jag blev förvånad när Magdalena Andersson, som ska vara oppositionens största röst, det hon väljer att fokusera på är att NATO-medlemskapet är illa ute. Sverigebilden. Men den faktiska Sverigeverkligheten då?
Ja, den gamla verkligheten. Ja, men det är roligt att även politikerna befinner sig i metadebatten, så att säga. Där jag alltid är.
Eller så har hon förstått att upprördhet inte biter. Så därför pratar hon bara om realpolitik, NATO-medlemskap.
Det är inte omöjligt att hon faktiskt, om hon vill skrämma väljarna, eller som varna väljarna för det här, så kanske hon tar rätt spår ändå. Om hon börjar prata om liksom, att det här skadar varumärket Sverige. Jag tror, jag är rädd att vi är där, där den taken är mer effektiv än taken riv inte moskéer, så att säga.
Alltså sympatigreppet är inte längre, funkar inte längre politiskt eller medmänskligt?
Nej, inte. Där är väl liksom i pendelrörelsen att det är värt väldigt lite just nu.
Och vidare på Förskjutna gränser, veckans sista då. Vill du spela en ny trailer, producent Erik?
Oh, hell no! Det här låter som något för mig.
Bitch, move.
Hey, PG-13, please.
Det kanske inte var något för mig då.
What was that?
Vad är det vi lyssnar på? Jag är väldigt svårt att bestämma för vad jag tycker.
Hörde du någon röst du kände igen?
Hörde jag möjligen Seth Rogens röst?
Något nära. Tina Fey också.
Mm-hmm.
Det här är trailern för en ny Mean Girls-film.
Oj.
Ja, men det är en musikalkomedi, skriver de. Jag vet inte om det finns en stort fog att göra en ny Mean Girls eller inte. Jag är en stor anhängare av Tina Fey, tyvärr, och gladeligen. Men det jag är intresserad av här är ju begreppet Mean Girls.
Jo, jag har begreppet. Men jag vet, det är precis som det här begreppet sad girl, att jag vet inte riktigt vad det betyder. Du kanske kan förklara med begreppen som är så ung.
Mean girl kan man säga är någon som hur tjejer mobbar och hatar varandra och driver varandra till vansinne. Att det är någon slags mobbingkultur helt enkelt.
Ja, ni är ju helt galna.
Det är så. Och Mean Girl är aktuellt den här veckan inte bara på grund av den här nya trailern då, utan för att vi har nåtts av att det har börjat användas som politiskt slagträ.
Nej.
Mean Girl, eller som SVD:s Sanna Popova skrev om Stina Wolter och Greta Thunberg, tjej-Hitlers.
Ja, den är stark. Jag såg den faktiskt.
I helgen publicerade Svenska Dagbladet en ledare med rubriken Tjej-Hitlers har en särskild plats i helvetet. Skriven av Susanna Popova, i texten pekas konstnären Stina Wolter och klimataktivisten Greta Thunberg ut tillsammans med Facebookgruppen Pink Room som tjej-Hitlers. Och sagt på ett oironiskt sätt så rör det ju upp vissa känslor. Tunga sådana, apropå förskjutning i debatten och klimatet. Men sen också att, ska tjej-Hitler vara en sorts mer harmlös typ av Hitler?
Ja, men det är ju...
Det är dubbelt kränkande på något sätt.
Ja.
För tjej-Hitler, det har vi ju, det är Marine Le Pen.
Ja, det är tjej-Hitler.
Ja. Men hon menar ju inte det. Hon menar att det finns en sorts mer harmlös tjej-Hitler som får passera. Jag kommer att tänka på att företaget BIC gjorde en tjejpenna. Kommer du ihåg det? Och då blir det ju världens rabalder. För de nätta svaga handlederna så kom en tjejpenna. Som damsadel.
Uh-huh.
Det är en egen kategori av saker som inte ska vara för svårt för tjejerna att hantera. Alltså tjej-Hitler hade ju fryst ut judar och fått dem att svälta sig själva av ångest, av social utfrysning. Det var som en tjej-Hitler.
Ja, alltså Mean Girls-Hitler.
Mean Girls-Hitler!
Mm.
Tjej-Hitler hade spridit rykten om judarna, att de legat med någons pojkvän och då fått dem förskjutna ur samhället.
Just det, ja. Jag vet inte, tjej-Hitler hade väl tvingat judarna att jobba övertid jättemycket.
Men så tjej-Hitler är också nu en del av vår vokabulär.
Den satte sig direkt.
Ja.
Men den har ju någonting.
Tycker du?
Ja. Mm. Ja, du är ju lite tjej-Hitler när du kör med vår producent Erik här. När han ska dra igång klipp till exempel.
Du, utan du är.
Jag har aldrig sett någon peka med en rakare arm när saker ska sättas
igång. Det är så programmen det gör. Alltså, hur det här har vänt nu är att jag numera är tjej-Hitler.
Lite tjej-Hitler.
Lite tjej-Hitler är du. Nu alltså är vi i ett tillstånd av att tjej-Hitler, godhetsmarkera, riva moskéer och OnlyFans som frilanssupplement. Välkomna till helvetet. Det första avsnittet, André, hur kändes det?
Lite läskigt. Är vi redan klara?
Mm.
Det gick snabbt, det känns som.
Kul, va?
Ja. Mm. Ska vi ligga på fredagar?
Ja.
Det är, alla poddar kommer på fredagar.
Nej.
Är det gott självförtroende att komma på en fredag?
Nej, för det har vi inte.
Nej, inte
så det går ändå. Inte.
Nej, ja, men jag har ju det den här veckan.
Ja, mysigt.
Men det är, jag känner ju att det är på väg att rinna av mig igen.
Ja, men ska du passa på att göra någonting innan det har runnit av helt?
Jag tror att det är för sent. Det är nästan borta nu.
Gå på Rish. Alltså gå på någon så här fräck restaurang med ditt självförtroende.
Ja,
sola dig i glansen. Möjligen. Kläm händer på Dramaten.
Det har jag redan gjort.
Mm.
Och det var inte så bra.
Nej, men släng in dig i olika rum du annars hade bävat för att vara en del av den här veckan. Jag vill ha en rapport nästa vecka på vad du gjorde med självsäkerheten innan den försvann.
Ja, jag tror att det handlar om ett par timmar jag har på mig. Jag måste göra någonting under de här timmarna.
Men jättekul att ni är med oss i helvetet. Jag heter Parisa.
Jag heter Andrew. Nej, jag heter Walden.
Men vi måste förklara det. Du insisterade på att det skulle vara Parisa och Walden.
Ja, jag tycker att det finns något roligt i det orena. Mm. Att vi är ditt förnamn och mitt efternamn.
Mm.
Möjligen lite omodernt.
Verkligen. Alltså, det är ju i samklang med att en man säger tjej-Hitler till någon som gör sitt jobb.
Ja.
Ja, men du,
men du
bär
är ju Parisa.
Jag är ju det.
Och jag har aldrig riktigt gillat namnet André.
Du heter ju Igor egentligen. Det får folk kolla på i boken.
Jag har inte heller gillat. Jag vill vara Walden.
Okej, okay. Med de
så
orden.
Så då är det då helvetet med Walden och Parisa.
Mm-mm.
Varje fredag.
Då har vi bestämt det.
Oh ja, då rullar vi.
Tack.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
För att ni är med oss förhoppningsvis. Hej hej! Den här podden görs med Munk Studios.